tvärnit. Man sitter som i ett vakuum eller någonting sånt där.
För 10 år sedan gick Leif in i väggen.
Det går inte att äta. Man känner att kroppen håller på med någonting annat.
Men han visste inte varför.
Som slits i stycken skulle jag vilja påstå. Den håller på och stänger av helt enkelt. Men man klarar den. Man klarar inte.
Du lyssnar på P4-dokumentären Att pussla ihop sig själv. Jag heter Maja Abdullah. När Leif var 51 år började hans kropp krascha, haverera, sluta fungera. Han kunde inte äta, han kunde inte sova, inte fokusera, inte jobba. Vad höll på att hända honom? Han förstod inte. Höll han på att bli utbränd? Men det var något som höll på att bryta sig igenom. Det var början på resan mot att bli Li. Allt började under en semesterresa. Det var sommaren 2002. Leif och Marianne, kvinnan han var tillsammans med sedan 17 år tillbaka, var på en paradisö i Indiska oceanen. Då hände något som skulle förändra deras liv.
Det gick ganska höga vågor in på en väldigt fin strand. Det var på en liten ö som heter La Digg. Så att jag var väl ute och lekte i vågorna en del och jag visste exakt vad jag skulle vara. Och jag visste lite grann hur den här stranden betedde sig, men inte fullt ut. Jag hade inte sett så stora vågor förut.
Och snart ilsknade havet till ordentligt. Vågorna blev allt högre och de utåtgående strömmarna allt starkare. En kvinna hamnade i nöd. Leif simmade ut för att hjälpa henne. De kämpade mot de höga vågorna allt vad de orkade. Och plötsligt fick Leif syn på en våg bakom dem.
Den där måste vi passera, vi måste försöka och vi kan inte ta den. Så att den där vågen kom och den drog med oss. Så det bara osa om det, ungefär som man känner att någon bara tar tag i nacken på en och sen så slänger den ner under vattnet, så att jag förlorar ju taget om en. Och då vet man inte vad som är upp eller ner, utan man åker ner och det bara vush. Man kan inte, det går inte att simma, det går inte att göra någonting. Sen kommer jag väl upp till slut i alla fall, och som tur är så ser jag att hon kommer upp en liten stund efteråt då. Och sen så kom det ju lite lugnare vågor så att vi kunde fortsätta liksom, och jag kunde fortsätta att trycka på henne så att hon då kunde surfa. Och efter några sådana där vågor till då, så började jag känna att jag fick sandstrand under fötterna då, och så började jag kunna spjärna emot då.
Kände du att det var en nära döden upplevelse?
Ja, det var ju det. Det var det, definitivt var det. Sen är det ju liksom låt oss säga så här, jag brydde mig inte. Det kanske låter jäkligt dumt, men jag gjorde inte det. Nej, jag struntade liksom i det, fick gå hur det ville. Ja, vad skönt då, så blev jag av med det här.
Det som hände på Seychellerna hade skakat om Leif. Men det var inte döden han hade sett i vitögat, utan likgiltigheten inför sitt eget liv. Efter den händelsen började Leif må dåligt. Riktigt dåligt.
Den sommaren då när det drog igång och började då, så blev det ju bara värre och värre. Och sen så det gick alltså till tvärnit.
Vad hände då?
Nej, jag kunde inte jobba. Eller liksom man sitter som i ett vakuum eller någonting sånt där. Det går inte att äta. Man känner att kroppen håller på med någonting annat som slits i stycken, skulle jag vilja påstå. Den håller på och stänger av helt enkelt. Men man klarar inte.
Jag är på väg hem till Li.
Hallå, hallå.
Hej,
välkommen.
Hej. Tackar. Jag är lite sen.
Ja, men det är ingen fara.
Jag tog med croissanger till oss. Jag tänkte, förra gången så bjöd du på fika, så ja. Min tur nu.
Yes. Men sätter jag på kaffe då?
Ja, tack.
Li är 61. Hon är lång, har blont uppklippt hår som en näpp benuddar axlarna och är neutralt sminkad i beige toner. Hennes stil är lågmäld. Hon har en vit stickad tröja och stilrena grå jeans.
Det är så roligt med stan också. Det finns ju massor med små roliga butiker överallt.
Det är så mysigt här, det här lilla kvarteret.
Ja, det är jättefint här. Det händer en hel del saker så att säga runt omkring.
Du har ju två biografer här precis nedanför. Ja. Brukar det gå mycket på bio?
Nej, det gör jag inte sådär, utan men ibland så händer det. Sist du var faktiskt här nere, det går en film, det är fortfarande Lawrence Anyway.
Lawrence Anyways, jag har ju sett den. Det är en fransk-kanadensisk film.
Alors, quel est votre nom complet?
Laurence Emmanuel James Alia.
Den handlar om kärlek. Kan kärleken övervinna vad som helst? Det är pojke möter flicka. Pojken och flickan blir kära. Men en dag berättar han för henne att han egentligen är en kvinna. Fångad i en mans kropp. Att han måste få leva som den han är. Och framförallt att han måste få älska henne som den han är. De kämpar och kämpar och hon kämpar för att älska honom, Laurence, som en hon. Li berättar för mig hur hon var som Leif. Att hon, Leif, gjorde allting mekaniskt. Gjorde vad som förväntades av honom. Och jag undrar hur Leifs och Marians förhållande var. Och hur de träffades.
Då vet inte du riktigt en massa andra saker.
Ja, som...
Nej, men alltså jag var ensamstående med barn.
Leif hade varit gift med en annan kvinna innan han träffade Marianne.
Och det är också ytterligare då en historia. Men om vi bara tar den kort. Och så hon var 14 år äldre än mig. Och vi fick en dotter. Och hon dog i bröstcancer 78. Och då blev jag ensam med barnet då och hennes två tidigare barn då i tidigare äktenskap. Då. De var ju tonåringar. Då är det ju så att då är man ensam. Jag gick väl ut mer för att det är inte så kul att vara själv alltid. Utan man vill ju träffa folk lite grann så då.
Leif och Marianne träffades på ett dansställe. De började umgås, de blev vänner och ett par år senare blev de ihop. Det här var 1985, 17 år innan Leif kraschade.
Jag trivdes med henne och hon trivdes med mig.
Var du kär i henne?
Ja, men nu måste man hålla isär saker och ting. för att... Vad är kärlek? Att förstå det då. Så jag tror inte att jag reagerade över kärlek så. För då ska man ju flytta ihop och bilda en familj och alla sådana saker. Då. Men det var inte jag intresserad av. Utan jag var ju mer intresserad av att liksom träffa någon då, och en tjej då naturligtvis. För jag hade ju fortfarande det här i mig att vi blev väldigt lätt kompisar.
Leif hade ända sedan tonåren haft svårt att få ihop det med tjejer. De blev alltid kompisar, inte par.
Ja, då var mamma någon att gå ut med och sådär. Det ser ju ut som ett par i alla fall. Och det trodde ju jag då. Så att på det sättet så blev vi ju partners. Men definitivt så var jag attraherad av henne då. Sexuellt så fungerar det mellan oss. Det gjorde det.
När jag frågar Li vad hon tyckte om filmen om Laurence, så säger hon att hon gillar den. Speciellt för att den skildrar vad anhöriga till transsexuella går igenom. Men när jag frågar vad hon tyckte om själva kärlekshistorien, så påminner hon mig om att ingen kärlekshistoria är den andra lik.
Du försöker att samla dig, komma tillbaka igen, och det hade gått bra förut. Den här gången gick det inte.
Efter den sommaren 2002 och händelsen på Seychellerna, så var det som om dammen hade brustit. Leif hade fallit isär. I ett år skulle han må så där dåligt, och han hade ingen aning om varför. Men han hade en pusselbit.
Jag fick den här känslan av att klä mig i kvinnokläder, i underkläder då. Det har hänt en 3 gånger innan då, men och det har jag aldrig liksom tyckt om. Det är nog här någonting som jag inte vill göra, det är perverst. Och sen så kan du dra alla fördomar och allting sådant.
Så Leif la kläderna han hade köpt i en påse och slängde dem.
Så det där var väldigt obehagligt, och jag tyckte inte om mig själv helt enkelt.
Jag frågar hur han fick idén att ta på sig damunderkläder.
Det handlar nog inte om någon idé, utan det handlar mer om ett driv eller någonting sånt. Man kan säga som en fascination, men det är också en behagskänsla. Och i det här fallet när jag mådde så illa så kunde jag inte sova på nätterna, utan det var kroppen stod och malde hela tiden ungefär. Men den reagerade på damunderkläder. Den lugnade ner sig ganska så omgående. Så händer någonting, man känner att den går ner i varv som du slår av en motor ungefär. Och på det sättet så kunde jag sova då i veckorna då när Marianne var borta och jobbade då.
Du sa förut att du tyckte att det var jobbigt samtidigt, trots att det gav dig en skön känsla i kroppen.
Ja, självklart så var det ju jobbigt eftersom jag tyckte inte om mig själv. Det här var ju någonting man inte ska göra. Vad huvudet sa, så att säga, tanken och alltihop det där, så sa det någonting annat än vad kroppen gjorde. Jag ville inte tycka och känna att det här var skönt, utan alltså att det blir en ofantlig konflikt, så att säga, inom en då.
Eftersom Leif mådde så dåligt under den perioden och hans kropp reagerade positivt på damunderkläder, så ville han prova sig fram. Känna sig fram till någonting. Någonting som skulle få honom att må bra.
Jag hade lagat mat, Marianne var inne i rummet då, och jag kom ut med tallrikarna och jag hade ju lärt mig att gå i lite halvhögklackat och alltihop det där. Hon ska ta emot ena tallriken, och sen så blir hon helt likblek i ansiktet. Och utbrister då, vem är du egentligen? Och hon fick en ordentlig chock. Hon insåg, vem är den där människan? Det är inte Leif. Det var inte Leif som visade sig där, utan det var Li.
Det här var första gången som Leif klädde sig fullt ut i kvinnokläder.
Jag fick ställa ner tallrikarna någonstans och gå och byta om. Och det här var mer än Marianne klarade av, eller jag klarade av också.
Marianne hade gått med på det och hade till och med hjälpt honom med sminket. Och Leif kände sig så bekväm i den rollen att han kunde ta ett steg tillbaka, så att Li kunde träda fram.
Och då börjar man fundera på vem man är egentligen. Varför beter jag mig så här? Vad är det som händer? Det var ju på det sättet som man började undra och börja läsa på internet och leta. Och det var väl ett år efter det då som jag till slut tog mig då till en psykolog i London då, som erkänt, ja, renommerad och duktig när det gäller det här då.
Då, för 10 år sedan, så bodde Leif och Marianne på en bondgård i Västergötland. Han var ofta ute och gick i skogen. Han hade fått några fler pusselbitar att jobba med när han var hos psykologen. Och under en av sina skogspromenader började pusselbitarna falla på plats. Det kom till honom som ord och fraser. Han gick hem och skrev ner dem i diktform. Dikten handlar om en liten flicka som ingen ser.
Då fick jag ungefär se vad som hade hänt mig. Och jag såg egentligen ingen framtid. Om man tittar på sig själv och man kanske börjar inse, ska det här betyda att jag ska byta kön? Ja, men det går ju inte. Se ut hur då? Och det är ju liksom, det är inte jag att se ut som en gammal gubbe. Så inser man ju att man kanske aldrig får visa sig själv. Aldrig får se sitt eget ansikte. Jag får aldrig se den här lilla flickan. Då kraschar det. Och det var ju vad det gjorde. Och det påverkar ju allt. Jag förstod väl att när jag förstod när jag hade skrivit den där dikten, då förstod jag ju lite hur det förhöll sig. Och då finns det ju någonting som heter att förneka. Man försöker göra allt för att undertrycka. Jag vill inte. Det går ju åt skogen med familj, släkt. Allting går åt skogen. Jobb och allting. Hur ska jag kunna träffa mina kunder? Och då så man vill inte. Det var ju liksom nej. Men fortfarande så gör kroppen saker och ting med en. Så att den där viljan är ju lite si och så med. Utan kroppen tar i många fall över. Och det är väl den här lilla flickan i som håller på och bankar och slår då så att säga. Utan det gick, och då mår man dåligt i perioden. Men ju mer som jag började då förstå och jag skrev och med hjälp av Marianne då, eftersom hade inte Marianne varit där så hade inte det här gått bra. Utan hon har ju varit ett enormt stöd då så att säga. Och det här har ju drabbat henne illa också. Men vi har ju hjälpt varandra. Men det kom väl till en punkt där trots allt Leif började liksom förstå vad han måste göra. Så ur min synpunkt så gjorde han det. Lärde sig så att säga, konfronterades med andra. Transvestiter och homosexuella i London på klubbar och allting sånt där för liksom försöka att hitta rätt.
Leifs jakt på sitt riktiga jag tog honom till den klubbscenen i London. På vissa av de här klubbarna kunde man få bli sminkad och uppklädd som kvinna. Leif tog ganska tidigt namnet Li och gick på klubbarna som Li.
Vad gjorde det med dig att få vara bland alla dessa människor i sådana sammanhang?
Det gjorde en hel del saker faktiskt. För egen så att säga personlig del så fick jag ju en bekräftelse. Och det var ju så som jag började liksom förstå att det här på allvar, det här på riktigt. Och jag förstod också att det hade ingenting med sexualitet att göra eller någonting sånt. Utan bara känslan att få vara som jag var, det är ungefär som att komma ut.
Det handlar alltså om könsidentitet. Leif är inte bög. Han är inte transvestit. Leif är Li. En kvinna. Och förutom den insikten så gjorde klubbarna någonting mer med Leif.
Sen den andra biten var ju då att jag fick träffa så många trevliga människor som aldrig i hela mitt liv hade trott och tänkt att jag skulle träffa. Sådana som man liksom ansåg vara, de är ju perversa, de ska hålla sig borta ifrån och allting sånt där. Men det var helt fel. Så fanns så många trevliga, snälla, vänliga människor där.
Tror du att det var viktigt för dig att få göra upp med bilden av, ja men till exempel?
Ja, det är absolut, absolut. För det är, jag skulle vilja påstå att det är en komma ut process det också. Att man sitter och gräver ner sig och hur man uppfattar andra människor och sådana saker. Och det ska man inte göra.
I två års tid fick Li och Leif leva i samma kropp. Li fick komma fram i London och i San Francisco och ibland hemma på gården. Och Marianne var fortfarande kvar vid Leifs sida.
Det finns ju särskilt en situation då när vi var i San Francisco. Bodde ju då i ett område som heter Castro. Och det är ju då, där bor alla homosexuella, särskilt bögar. Så det är deras stadsdel helt enkelt. Och det finns väldigt många små fina restauranger och allting sånt där. Och det finns en väldigt trevlig fiskrestaurang. Marianne och jag går in där och sen ser vi, man ser ut mot gatan. Och så kommer det två riktigt stora typer. De ser ut som Hells Angels i värsta sort. Med ordentliga biffar. Som kommer att gå in på den här restaurangen. Och liksom Marianne och jag, man ser, ska de låna restaurangen och slå sönder allting? Ungefär, va? Det var ungefär den känsla man fick. De kommer in, blir visade till ett bord bredvid oss. Alltså snett bredvid oss. De var en gång mellan. Och de sätter sig mitt emot varandra. Och beställer, pratar vänligt. Och sen så man ser att, jag förstår. Gör de för någonting? Nej men de håller ju handen. Och liksom pratar. Det är ett kärlekspar. Fanns ingenting hårda ord, fanns inte ett svärord liksom. De betedde sig så fint mot varandra och det var en fröjd att se. Och jag tror det var då i alla fall, då slängde jag in handduken.
Leif och Marianne gjorde tillsammans upp med sina fördomar. Och de gjorde tillsammans mer och mer plats för Li. Till slut stod Li inte ut med sitt utseende, Leifs utseende. Och det var ansiktet som var värst. Det gick inte att se sig i spegeln utan att få panik. Så i september 2005 gjorde Leif den första av flera operationer som skulle förvandla honom till kvinna. Då hade det gått 3 år sedan händelsen på Seychellerna.
Hade jag inte reagerat positivt på det så hade jag inte sett det här idag. Då hade jag nog gjort något. Jag hade inte stannat kvar i livet i alla fall.
Tagit livet av dig?
Det är mycket möjligt att jag hade gjort.
Och efter den första operationen, den i ansiktet, klädde sig Leif aldrig mer som man. Leif var nu Li. Men Li och Marianne kunde inte bo kvar på gården.
Det är ju för att på en liten by så pratar alla med alla. Där frodas ju fördomar. Och på en storstad då så kan man mer eller mindre försvinna in i mängden. Men det gör man inte där. Och Marianne hade ju hela sin släkt och familj där. Och då finns det skammen. Allting sånt där. Och man kan väl också prata om att familj har heder och man skämmer ut dem. När vi insåg det, att vi inte liksom kunde bo kvar där nere då, så sålde vi gården och flyttade upp till Stockholm då 2005.
Leif och Marianne höll ihop under hela krisen. Från det att Leif kollapsade sommaren 2002 till den första operationen hösten 2005. Marianne gick igenom egna depressioner. Emellanåt var allt som en enda lerpöl. Men Leif och Marianne tog ett steg i taget.
Två steg fram, ett steg bak då, eller någonting sånt. Man är på väg någonstans. Man känner sig för. Och så har det nog varit hela tiden. Men så är det ju, om du tänker efter, så är det det i alla relationer. Det är inte statiskt. Utan man växer ju så att säga. Man tar intryck av varandra hela tiden. Tar intryck av samhälle och sådana saker. Och det har ju vi också gjort. Så att det är ju, i vår relation så är det ju det här då som har varit, alltså en händelse då som har traumatiserat det hela då, eller ställt till det då.
Och mitt i allt bestämde de sig för att gifta sig. På pappret var han genom sitt personnummer fortfarande man vid den tiden. Men det var Li och Marianne som gifte sig. Två heterosexuella kvinnor som hade ett kärleksförhållande utan sex. Jag måste anstränga mig för att förstå.
Den där biten är så väldigt liten så att säga. För vår del så att vi klarar oss alldeles utmärkt så att säga utan den.
Skulle du säga att det är att ni har en kärleksrelation?
Ja, vi har en kärleksrelation. Det vill jag gärna påstå. Och då ska man inte förväxla kärlek med sex. Det är inte samma sak. Utan du kan ha visa kärlek till dina barn, andra människor, kärlek till en vän och sådana saker. Och det har ingenting med sex att göra.
Men är det en romantisk kärleksrelation? Alltså romantisk kärlek?
Ja, det kan man säga. Jag skulle vilja påstå att på många sätt så är det romantisk. Men den sexuella finns inte där.
Romantisk kärlek? Varför är jag besatt av idén? Enligt vissa är romantisk kärlek ställt mot resonemangsäktenskap ett ganska modernt påfund. För andra är den sortens kärlek med förälskelse och åtrå men också en djupare, mognare kärlek, något tidlöst. Men det måste klaffa med både könsidentitet och sexualitet, tänker jag. Så hur kan Li och Marianne... Jag vill fråga men får knappt fram orden...
det måste vara väldigt svårt för omgivningen att förstå att man är i en kärleksrelation utan att du sa, ni båda heterosexuella kvinnor, men i en kärleksrelation, att det saknas någonting, eller Marianne.
Det saknar en karl, menar
du? Ja, precis.
Det, alltså, det där kan man hålla reda på lite grann då, att man är, visst, både Marianne och jag tycker om att ut och träffa andra, och Karin är väldigt trevligt att träffa och prata med och alla sådana saker, men man ska ju hålla klart för sig i relation också när man blir lite äldre. Du får en kar, du får en massa andra saker, hänger efter på köpet ungefär, va? Så man kanske inte är så intresserad av.
Som vad då till exempel?
Resten. Så, man kanske kommer hem någon sur gubbe stick. Det var inte intresserad av ungefär.
Ibland måste man bara kapitulera. Li och Marianne är lyckliga. De är fortfarande gifta. Om drygt en vecka så firar de sin 7:e bröllopsdag. Både Li och Marianne har tidigare varit gifta med någon annan. Men det här är det längsta någon av dem varit gift. Li har kommit ut för de närmaste. Hon har barnbarn. En dag när hon var ute och gick med sin dotterson så berättade hon för honom att hon inte är tant Li som de alltid sagt, utan hans morfar. Att hon föddes som kille men mådde dåligt av det. Den lilla sexåringen stannade upp en stund, tittade på Li och försökte ta in det hon sa. Sen kramade han hennes hand lite hårdare och så fortsatte de att gå. Jag har en sista fråga till Li.
Får jag fråga var Leif finns idag?
Det var en bra fråga. Leif finns, vad ska vi kalla det för, om du ska titta på identitet, så finns han som ett minne, en liten stjärna där uppe som lyser över Marianne och mig. Så han finns med oss, båda två. Nu börjar jag fråga saker och ting som jag kan berätta väldigt mycket om. Då får man börja prata om livet. Vad är det för någonting egentligen? Om du förlorar en människa. Det är ju så att, som en psykolog har talat om för Marianne, att hon ska sörja Leif som död. Det går inte riktigt så bra om man sitter vid frukostbordet och ser någon som man vet inte är död och så uppklädd på ett sätt som man inte kan hantera. Utan det som är, och det är ju då att Leif har ju från att ha blivit eller ha varit så att säga någonting som jag inte velat se, så har det väl blivit så att jag kommit till rätta med situationen. Jag är väldigt stolt över Leif idag. Det är inte jag. Men jag är väldigt stolt över den karaktären. Att kunna ha tagit tag i situationen som han har gjort. Han har hjälpt mig att komma ut från en situation som har varit helt fruktansvärd egentligen. Han har hjälpt Marianne på väldigt många sätt att också så att säga komma till rätta med situationen. Och han har ju hjälpt oss, Marianne och mig då, att hitta varandra, hitta glädje i varandra då, medan han sakta så att säga har fått draga sig tillbaka. Så Leif är lugn och trygg idag där han är. Så att han lämnar oss aldrig, det kommer han aldrig göra. Och börjar du liksom att se, börjar du föreställa dig Leif som död och alla såna här saker, det är han inte. Och det är inte andra heller människor som dör, utan du har dem med dig, du bär dem med dig i ditt hjärta och alla saker, allting som är positivt, du tar dem med dig, den glädje i livet, det är du i väldigt många stycken så är det du, eftersom de sätter sin prägel på dig. Så att Marianne och jag, vi är väldigt lyckliga över Leif. För att i princip har träffat honom. Så jag är väldigt stolt över den karaktären. Jag är väldigt glad över den karaktären. Men inte jag.
Pussla ihop sig själv, en P4-dokumentär av mig, Maja Abdulla. Vill du kommentera, gå in på sverigesradio.se och sök dig fram till P4-dokumentär.
P4, Sveriges Radio.